Kapitel 4. Nationalstaten. Platsen där vi reser värnen. Gemenskapen utgör en grundförutsättning för att göra något tillsammans. Det kan handla om att förändra schemat på arbetsplatsen eller byta ut lekställningar på förskolan. Samma sak gäller för samhället som helhet. För samhällsuppdraget utgör nationalstaten den viktigaste gemenskapen. Nationalstaten är grundförutsättning för samhällets fortlevnad. Alla de inre samhällsvärnen har vuxit fram i nationalstaten. Delaktighet, fördelning, rättsstat, organisationer och demokrati bygger ytterst på nationalstaten. Liksom den fackliga samhörigheten vilar nationalstaten på varaktiga intressen. Det hävdas ibland att nationalstaten är död. Jag hävdar att det är tvärtom. För nästan alla människor är den nationella tillhörigheten materiellt viktigast. Nästan alla regler, rättigheter och skyldigheter, men även kulturell samhörighet som definierar vardagen, fastställs för oss svenskar i Sverige. Det är på nationalstatens grund som vi rättsligt och varaktigt kan bindas till varandra. Nationalstaten, inte bara den svenska, står för stora utmaningar. Det är bara genom nationalstater i stark samverkan som vår tids viktigaste problem kommer att kunna hanteras. Att begränsa finanskapitalets makt, hantera migrationskris, epidemier och vidta åtgärder mot klimathotet kräver handlingskraftiga nationalstater. Det finns all anledning att vara stolt över den gemenskap som vi kallar den svenska. Men allt är inte perfekt, och inte heller är allt åt skogen fel. I samhällsuppdraget ska vi vara stolta, men inte nöjda. Vi ska värna nationalstaten som arena för politiska kompromisser och problemlösning. Samhällsuppdraget är inte att avveckla Sverige. Plats för förändring. Att kontrollera och styra staten ger stor makt. I många människors föreställningsvärld är staten överordnad alla andra strukturer. De intressegrupperingar som bestämmer över staten kan styra över alla andra. Det är inte konstigt att kampen om makten över staten förs och alltid har förts med stor kraft och intensitet. Staten är idag den enda gemenskap som tvingas på oss. Medlemskap i kyrkan är numera frivilligt. Tillhörigheten till nationalstaten är inte vald. Och få, om ens någon i Sverige, väljer helt bort ett medborgarskap för att bli statslös. Staten kan inte heller välja bort sina medborgare och göra dem statslösa. Statens uppdrag är samhällets gemensamma intressen. Staten är ständigt uppvaktad av olika intressegrupperingar som vill att staten ska främja just den egna gruppens intressen, vilket vi återkommer till i samhällsvärnen. Det finns inga andra institutioner eller organisationer med samma uppdrag och intresseöverbryggande uppgifter som staten. Det är lätt hänt att man föreställer sig regeringen som staten. Men staten är en institution med flera departement och många myndigheter. Att förstå staten kräver även att man förstår dess organ. Men regeringen är statens huvud. I den svenska regeringsformen heter det att regeringen styr riket. Nästan all ekonomisk, social och politisk utveckling har sedan kapitalismens genombrott varit knuten till nationalstaten. Industrialisering, masskonsumtionen, finansmarknader, men även demokratins genomslag hade sannolikt varit omöjlig utan nationalstaten. Marknader kräver politiska institutioner för att fungera. Marknader skapar inte sig själva. De kan inte heller reglera sig själva och på egen hand åstadkomma stabilitet. De tycks behöva någon form av geografisk avgränsning för att långsiktigt fungera. Statens inflytande sträcker sig över livets alla områden. Det finns egentligen inga frågor där staten inte har ett intresse. Ingen undkommer statens krav och regler, varken fack, kyrka eller universitet. På senare år berättas sällan om nationalstatens lov. I Sverige och andra länder med stabila och goda samhällsvillkor är det som medborgare lätt hänt att man tar sakernas tillstånd för givna. Man glömmer lätt att nationalstaten är en grundläggande förutsättning för mycket i vår tillvaro. Transportnät, internet, telefoni, men även polis och domstolar. Det är också endast i nationalstaten som inkomster kan omfördelas. Det är bara här som åtgärder för allas delaktighet i samhället kan säkerställas. Vem bestämmer egentligen? I nationalstaten utspelar sig flera motsättningar mellan olika intressegrupperingar. Den första motsättningen är kanske den viktigaste. Kampen om makten över staten, eller demokratin om man så vill. Vilka intressegrupperingar kan styra över staten? Staten var länge de härskande klassernas maktinstrument, och under lång tid kunde arbetarrörelsen inte föreställa sig att staten skulle kunna användas i arbetstagarvänlig riktning. Det är efter första världskriget som arbetarrörelsens syn på staten förändras. Parlamentarisk demokrati blir en hörnsten i ett mer rättvist och socialt orienterat samhällsbygge. Med demokratin minskade de rika och etablerades makt över staten. Ska man verkligen förändra någonting, ska man förändra formerna för hur besluten fattas. Den i särklass viktigaste formförändringen har varit just beslutet att införa politisk demokrati. Alla viktiga beslut fattas enligt principen en person, en röst. Parlamentarismen, att den beslutande statsmakten utses genom allmänna val, har enorm betydelse. Genom parlamentarismen får människor inflytande och även arbetarklassen kan kanalisera sina intressen genom staten. När den politiska sfären öppnades upp för parlamentariskt inflytande möjliggjordes nya strategier för facken och arbetarklassen. Hur arbetarklassen ska förhålla sig till demokratin och dess kompromisser är inte självklart. I många länder splittrades arbetarrörelsen. Revolutionära och reformistiska socialister bröt med varandra. Trots oroligheterna är demokratin tveklöst den viktigaste politiska framgången någonsin för facket och arbetarrörelsen. Samhällsuppdraget är att försvara demokratin. Och nationalstaten kan inte frikopplas från demokratin, än så länge. Att försvara nationalstaten är således också ett fackligt intresse. Begränsad eller stark stat? Den andra grundläggande motsättningen handlar om vad staten ska göra. Nationalstaten återspeglar alltid maktförhållandena mellan olika samhällsklasser. Vad staten faktiskt gör i politiska handlingar bestäms ytterst av hur makten fördelas mellan olika intressegrupperingar i samhället. Inte minst motsättningen mellan rik och fattig, arbetare och kapitalist. Demokratiska socialister vill ha mer demokratisk styrning, till skillnad från marknadsliberaler som inte sällan vill ha mer teknokratisk styrning och en stat med begränsade möjligheter att bygga samhällsvärn. Marknadsliberalerna har flera metoder för att begränsa statens räckvidd. Att upprätta federala strukturer med oklara gränser för vilken nivå som bestämmer kan försvaga nationalstaten. Även upprättandet av olika teknokratiska och byråkratiska expertstrukturer med inslag av beslutsfattande kan begränsa statens möjligheter att reglera frågor. De olika uppfattningarna återspeglar olika intresseståndpunkter. För samhällsuppdraget innebär populismen en särskild utmaning i detta sammanhang. Demokratiska socialister och populister har många gånger likartad kritik av teknokratiska lösningar, men drar ofta gränsen för experternas autonomi på olika platser och ser olika förutsättningar för dialog mellan expertis och politik. Stat eller marknad? Den tredje grundläggande motsättningen handlar om hur staten ska utföra saker. I huvudsak står två alternativ till buds. Antingen låter staten marknadskrafterna sköta både organisation och drift. Hur marknadsaktörerna ska utföra uppdragen kan variera beroende av det handlingsutrymme som staten medger. Alternativt organiserar och sköter staten själv utförandet av det som ska göras. I sammanhanget finns ytterlighetspositioner. Den extrema marknadsliberala utgångspunkten är att all marknadsdrift alltid är överlägsen offentlig drift. Att marknadskonkurrens alltid ger effektivare verksamhet och lägre priser. Den andra ytterlighetspositionen är att all verksamhet ska ske i offentlig drift. Demokratiska socialister intar ett mellanläge. Om stat eller marknad ska utföra något beror på. Varken den ena eller den andra positionen är given. Marknaden är ett redskap, aldrig ett mål. Det avgörande är vad som ger bäst lösning för medborgarna. Privatisering och marknadsdrift av offentliga tjänster har ökat väsentligt i omfattning under de senaste decennierna. Marknadskrafterna har fått stort inflytande över skola, vård och omsorg. Frågan om offentlig eller privat drift präglar flera av de mindre samhällsvärden och vi återkommer till det i kommande kapitel. Vad är Sverige för något? Nationalstaten som idé växer fram under slutet av medeltiden. Från vikingatiden och framåt finns flera konkurrerande småkungar. När Erik Edvardsson, en av småkungarna, dör under oklara omständigheter nyttjas hans död i byggandet av nationalstaten Sverige. Han blir Erik den helige och görs till nationalhelgon. Men det är först under 1500-talet som nationalstaten får fastare form i Sverige. Nationalstaten sammanfaller med statsbildningen. Statens perspektiv är nationellt, en ordning som är större än det lokala, men som samtidigt har en gräns. Utanför den egna nationalstaten finns andra nationalstater. Staten är motsatsen till klansamhället. Staten är ett våldsmonopol där makten centraliseras. Brott som riktas mot andra människor i samhället är också ett brott mot staten. Staten finansieras genom skatten. I många länder blir kungen den första centrala maktpunkten i nationalstaten. Ett slags småkungarnas kung. Staten är en fantastisk innovation. Lojaliteten som grund för gemenskapen var tidigare riktad mot en hövding eller en ledare. Banden mellan de härskande och undersåtarna var personlig. I svallvågorna av franska revolutionen ändras bilden. Staten blir till för alla. Genom staten blir lojaliteten riktad till gemenskapen som helhet. Övergången från blodets och markens lojalitet till vår tids lojalitet utifrån rättsstat och demokrati tar lång tid. Arbetarrörelsens lojalitet med staten genom demokratins genombrott är inte mer än en 100 år gammal idé. Från blind till seende stat. För några 100 år sedan, i den förmoderna världen, var staten i de flesta avseenden blind. Man visste knappt vilka som var medborgare, vilka tillgångar som fanns, vem som ägde mark, var folk bodde eller vem som var släkt med vem. Varje stad hade sin egen tidszon, sitt egna vikt- och måttsystem och andra standarder. I Sverige var staten förhållandevis tidigt ute med att kartlägga folk och land. Syftet var kontroll och makt. Vet man vilka naturtillgångar som finns tillgängliga, arbetskraftens omfattning, jordbrukets utformning och så vidare, möjliggörs kontroll. Befolkningsregister. Permanenta familjenamn, standardiserade mått och vikter, bestämmelser och språk, organisering av vägar och transporter. Allt detta och mycket annat har möjliggjorts av staten. Konsekvensen av en seende stat är att möjligheterna till verklig förändring har stärkts. Att skapa enhetlighet var länge en av statens viktigaste uppgifter. Att hantera mångfald och olikhet har alltid varit och tycks fortsättas vara en utmaning för staten. Nationalstatens antagonister. Vem behöver nationalstaten? Kritiken mot nationalstaten kan vara både kulturellt och ekonomiskt motiverad, och angreppen är många. Inte sällan uppstår oheliga allianser när nationalstaten kritiseras. där marknadsliberaler, utopister och anarkister förenas i kampen. För utopister är nationalstaten huvudsakligen ett uttryck för människans sämre sidor. Vi och dem och stammoral. Kritiken riktar sig oftast mot den del av nationalstaten som handlar om nationen. Nationalstatens mörka baksida. Nya kommunikationsredskap, internet, flygresor och så vidare anses ha skapat en helt ny värld. Nationalstaten representerar ett gammalt sätt att tänka. Världen är nu global. Vi behöver en ny filosofi, säger utopisterna. Invändningarna mot utopistiska synsätt är många. Undersökningar visar att tillhörigheten till en nationalstat fortfarande upplevs som den viktigaste tillhörigheten. Ett medborgarskap representerar ett stort ekonomiskt värde, särskilt för arbetarklassen. Men framför allt, det är bara i nationalstaten som samhällsvärn kan lyftas. Det är här som verklig politisk förändring är möjlig. Föreställningen om en globalisering vilar på nationalstater som möjliggör internationell samverkan. För strikt marknadsliberalt skolade ekonomer finns en grundläggande skepsis mot nationalstaten. Nationalstater representerar friktion och transaktionskostnader i affärsrelationer. De skapar tullar och handelshinder som försvårar den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer. Om alla skillnader mellan länder kunde tas bort skulle handeln underlättas. Det finns många invändningar mot ett strikt marknadsliberalt synsätt. De internationella regelverken som kan ersätta de nationella regleringarna vilar ytterst på nationalstaterna. Inte heller är människors liv enbart ekonomiskt nyttomaximerande. Nationalstaten bygger våra identiteter. Även för en ordförande i EU-kommissionen finns det en medlemsstat som man känner bättre till. Marknadsliberalerna och utopisternas kritik av nationalstaten sammanfaller också ofta med de förmögnas intressen. De som äger pengar, mark och saker har ett starkt intresse av att den ekonomiska globaliseringen är stark. Ryktet om nationalstatens död är kraftigt överdrivet. I samhällsuppdraget kan det vara värdefullt att reflektera över vilka intressen som främjas av ett sådant synsätt. Vem är svensk? En av demokratins sårbarheter är frågan om vilka som tillhör en demokratis gemenskap. Vilka tillhör det folk som utövar makt genom demokratin? Nationalstatens territorium är inte givet. Länge var Sverige, liksom många europeiska länder, en blodets gemenskap. I hud och hårfärg tyckte man sig kunna utläsa tillhörighet. Oändliga konflikter och motsättningar underbyggdes av nationella vanföreställningar, inte minst i Europa. Ända fram till andra världskriget förekom folkförflyttningar på grund av föreställningar om folklig tillhörighet. Efter kriget och insikterna om nazismens vidrigheter upprättades en ny ordning för att definiera politisk gemenskap. Tillhörigheten till gemenskapen definieras juridiskt och medborgarskapet görs till huvudsaken. Svensk är alltså den person som har ett svenskt pass. Synsättet kallas för författningspatriotism. Tillhörigheten är rättslig, inte etnisk. Den juridiska gemenskapen har många fördelar. Den motverkar konfliktskapande frågor om tillhörighet. Dessutom kan skillnader mellan olika grupper i samhället överbryggas eftersom alla tillhör samma gemenskap. Att en juridisk gemenskap har kommit att ersätta blodets gemenskap innebär inte att alla accepterar detta. Det finns fortfarande de som hävdar att svenskt medborgarskap inte gör någon till svensk. Blodet som tillhörighet utgör en segdragen föreställning som kommer att ta tid att helt övervinna. Nationalismen är nationalstatens mörka baksida. För samhällsuppdraget är staten huvudsaken snarare än nationen. Nationalstaten är viktig för att resa samhällsvärnen, inte för att den utgör en plats för nationens uråldriga blod- och jordmystik. Kanske är kampen om föreställningarna av en juridisk gemenskap oändlig och omöjlig att slutligt vinna. Men i diskussionen om vem som är svensk är detta pudelns kärna. Det handlar om att förlika sig med att blodets gemenskap tillhör historien och att den juridiska gemenskapen kräver uppoffringar av alla. I samhällsuppdraget måste man vara beredd på att diskutera frågan om vem eller vilka som ingår i en gemenskap. Medborgarskapets juridiska gemenskap är alltid huvudsaken. Hur blir man svensk? Att göra medborgarskapet till huvudsak förenklar tillvaron. I vart fall på ett abstrakt plan. De med svenskt medborgarskap tillhör gemenskapen och är svenskar. De utan svenskt medborgarskap är inte svenskar och kan heller inte fullt ut göra anspråk på svenska rättigheter och svensk välfärd. Men verkligheten är mera komplex. Vårt ansvar för mänskligheten slutar inte vid den egna gemenskapen. Varken blodsgemenskap eller juridisk gemenskap frigör oss från omvärlden. I en orolig värld kommer det alltid att finnas människor som vill komma till Sverige, tillfälligt eller permanent. Under lång tid var Sverige ett land med många utvandrare. Sverige som en attraktiv plats att leva i är sentida. Och kanske samtida med att vi här lyckas resa samhällsvärlden. I Sverige kommer det alltid att finnas människor som i strikt mening inte är medborgare. Man kan tänka sig antingen en trappa eller cirklar för hur man tas in i samhället. Kring det svenska samhället finns asylsökande, arbetsmigranter, studenter, kvotflyktingar, EU-migranter, men även papperslösa. En del flyr hemska konflikter och krig, andra förföljs för sina åsikter och engagemang. Vad som avgör om en människa lämnar en plats avgörs ytterst av tre faktorer. På engelska pratar man om push och pull. Med push menas att situationen i det land man befinner sig inte längre är uthärdlig och förändring till det bättre upplevs inte som möjlig. Med pull avses de krafter som lockar. Det kan handla om livsstil, möjligheter eller annat som uppfattas som önskvärt på en plats som har pull. De svenskar som flyttar till New York gör det inte längre på grund av push-faktorer som förtryck, fattigdom eller svält. En tredje faktor i människors migration handlar om svårigheter. Vilka hinder medför avskedet, resan och etablerandet? Hindret kan vara en båtresa över ett oroligt hav, ett obegripligt språk eller ansvar och oro för familj och vänner. Hur migrationen ska hanteras debatteras nästan överallt. Det är en utmaning för nationalstaten som saknar givna eller enkla svar. Kompromisser och uppgörelser. Ett återkommande dilemma i alla samhällen är att binda människor till deras löften. Hur säkerställer man att den som utlovat något också gör det som lovats? Även i detta sammanhang är nationalstaten en fantastisk innovation. Staten tillhandahåller tvångsmedel där människor kan bindas till sitt ord. Domstolarna, kronofogden och polisen, som är de viktigaste statliga institutionerna för statens tvång, skapar ramarna för överenskommelserna. Statens förmåga att binda parter till uppgörelser är synnerligen viktig för facket. När kollektivavtalslagen antogs 1928 betraktades lagstiftningen först som förlust för facket. Men stegvis insåg man vinsten av att staten och domstolarna kan användas för att binda motparten rättsligt till uppgörelserna. Det är genom staten som förhandlingarna och uppgörelserna med motparten kan få rättslig stadga. Att förneka att motparten existerar är grunden för motstånd. Utan motståndare finns ingen motsättning. Det första steget mot fredlig samlevnad är således bildandet av en partsrelation. Det är så förutsättningar för förhandling och kompromiss grundläggs. På svensk arbetsmarknad dröjde det ända till decemberkompromissen 1906 innan arbetsgivarna erkände facket som motpart. Fram till demokratins genombrott kände sig arbetsgivarna trygga i att staten var lojal med dem. Med demokratins införande 1918 blev dock staten även ett verktyg som arbetarrörelsen kunde använda i intressemotsättningarna med motparten. Efter några stormiga år var tiden mogen för parterna att göra ett stort handslag. I Saltsjöbaden 1938 kunde parterna slå fast hur staten skulle användas i partsrelationerna och på arbetsmarknaden. Den svenska kollektivavtalsmodellen bygger på att fack och arbetsgivare inte försöker förinta varandra. Parterna delar en intention om att dela världen med motståndaren. Självregleringen kan alltså ses som ett uttryck för en djupare insikt om att intressemotsättningarna på arbetsmarknaden inte är ett problem som kan lösas. Motsättningarna mellan parterna är förhållanden som man har att hantera. Den ömsesidiga insikten om självregleringens fördelar växte i Sverige fram ur ett antal viktiga erfarenheter. För det första, samarbete är bra för båda parter. Konflikter är kostsamma för både arbetsgivare och arbetstagare. För det andra, förståelsen av ett behov av långsiktig styrka. Både fack och arbetsgivare måste bygga stabila organisationer på långsiktiga intressen. För det tredje, självförtroende. Båda sidor måste lita på sin styrka och sin förmåga att upprätthålla sin position i kollektiva förhandlingar. Att främja egna intressen i den politiska sfären bör göras med omsorg och med respekt för gemensamma intressen. Förutom att man tillsammans tar på sig att försöka lösa ut konflikter mellan sig utan statlig inblandning så hanteras i Saltsjöbaden en surdeg som funnits med allt sedan decemberkompromissen 1906. Hur ska staten användas? Parterna kom överens om att på respektive sida visa återhållsamhet. Staten ska inte användas för att ensidigt främja egna intressen. Konsekvenserna av första världskriget revolutionerade arbetsmarknaden. Den förändrade rollen för parlamenten och de folkvalda institutionerna hade stor betydelse för partssystemet och den kollektiva självregleringen. De politiska partierna tvingades genom demokratin att konkurrera även om arbetarklassens röster. Särskilda arbetarpartier växte fram. Efter första världskriget infördes i många länder lagstiftning som stärkte förenings-, förhandlings- och strejkrätten, det vill säga samhällsvärnets organisationer. Staten blir ett instrument för att förbättra villkoren även för arbetarklassen. I den parlamentariska demokratin kan man sätta tryck på och förhandla med staten i syfte att främja egna intressen. Staten kan användas för att intervenera även i den ekonomiska sfären och inte enbart i det som tillhörde den offentliga sfären. Men staten blir också en angelägenhet för alla. I det så kallade folkhemstalet från det händelserika året 1928 säger Per Albin Hansson:
Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ner på den andra, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
Inom svensk fackföreningsrörelse är den reformistiska socialismen stark. Att den ekonomiska liberalismen underordnas den politiska liberalismen har stor betydelse för den kollektiva självregleringen. Staten kan användas för att främja kollektivavtalsförhandlingar och parternas ansvar. Staten får en mer aktiv uppgift i att balansera upp och säkerställa parternas jämbördighet. När det svenska kollektivavtalssystemet införlivas i rättsordningen 1928 kan det betraktas som utvidgning av den demokratiska liberalismen, men även som en försmak på den utvidgade samverkan som ska komma efter andra världskriget. När oron i omvärlden ökar, sociala oron tilltar i styrka och politikerna försöker att blanda sig i självregleringen, tenderar parterna att sluta sig samman. Men Saltsjöbadsandan lever kvar än idag. Hösten 2018 träffar fack och arbetsgivare en uppgörelse om samverkan på EU-nivå. Uppgörelsen ger på många sätt uttryck för samma insikter som Saltsjöbaden 1938. Då som nu handlar det om att motstå impulsen att agera egennyttigt på motståndarens bekostnad. Tre modeller i Europa. Varje land har sin modell för att bygga värn för att trygga och skydda det goda livet. Ett samhälle väljer sällan modell. Den utvecklas och växer fram. Den exakta utformningen mellan olika länders samhällsstrukturer kan variera kraftigt. I vissa länder är jämlikheten viktigare. På andra platser kan individuella möjligheter betonas. Avancerade välfärdsstater i Västeuropa, Nordamerika och Japan har samtidigt många gemensamma drag. Alla samhällsvärnen finns upprättade, men strukturer och samspel mellan dem skiljer sig åt. Skillnaderna erinrar om att det inte finns en väg till ekonomisk framgång. Likheterna däremot visar på att syftet i grunden är detsamma. I Europa kan vi lite förenklat tala om tre olika modeller. Den latinska, den germanska och den anglosaxiska. Den grundläggande skillnaden dem emellan finns i synen på hur motsättningen mellan arbete och kapital, mellan de som inte äger och de som äger, kan balanseras. I den latinska modellen, främst i Frankrike, Italien, Spanien, balanserar staten motsättningen mellan arbete och kapital genom att med lagar och regler stödja den svagare partens, den enskilde individens, rättigheter gentemot arbetsgivaren. Parterna på arbetsmarknadens uppgift blir att påverka lagstiftningen samt att bevaka och hävda den enskildes rätt. I den germanska modellen, främst i Tyskland, de nordiska länderna, Österrike och Nederländerna, balanserar staten motsättningen genom att med lagar och regler stödja den svagare parten, fackföreningarna, som kollektiv. Parterna på arbetsmarknadens uppgift blir då att samverka och i kollektivavtal utveckla och förfina reglerna på arbetsmarknaden. I den anglosaxiska modellen, främst i Storbritannien och Irland, är staten mer passiv. Rättigheter och villkor får avgöras på en friare marknad. Inte sällan leder det till stora orättvisor och omfattande protester. I framförallt Storbritannien griper staten mer aktivt in för att försvåra facklig organisering och förhindra fackliga aktioner och strejker. Kampen om statens regleringar av arbetsmarknaden avgörs aldrig slutligt. I politiken och mellan parterna pågår en ständig kamp om vad staten ska och inte ska göra. Den svenska modellen. Även om det svenska synsättet är en del av den germanska modellen finns det även särdrag som är typiska. Det första draget är en konstruktiv samverkan mellan jämbördiga parter på arbetsmarknaden. En samverkan som är bräcklig och som förutsätter att staten nogsamt balanserar maktförhållandena. Det sker framförallt inom tre områden. För det första, inga viktiga begränsningar i parternas rättigheter att vidta stridsåtgärder i form av lockout, strejk och blockad. Dessa nästan oinskränkta rättigheter bidrar starkt till att stärka parternas vilja till gemensamma och långsiktiga lösningar. För det andra, inom delar av arbetsrätten överlåter staten till parterna att komma överens om avvikelser från lagen i kollektivavtal. Att lagstiftningen är dispositiv gynnar starkt parternas samverkan och vilja att träffa kollektivavtal. För det tredje, med olika åtgärder försöker staten balansera utbudet och efterfrågan på arbetskraft eftersom betydande skillnader snabbt och kraftigt påverkar maktbalansen och därmed förutsättningarna för en konstruktiv samverkan. Det andra särdraget är en politik för frihet och oberoende från arbetsgivarna när det gäller trygghet och grundläggande behov. Det kräver en politik för en jämlik och rättvis fördelning av resurser, en kunskap och köpkraft mellan olika grupper. Detta sker inom framförallt tre skattefinansierade områden. För det första, en omfattande generell välfärdspolitik med skola, vård och omsorg. Samlade lösningar för alla med målet om en trygghet som ger frihet från oro kring grundläggande behov. För det andra, ett socialförsäkringssystem i två delar. Ett med ersättningar som inte är inkomstprövade för grundläggande ekonomisk trygghet vid oförmåga till arbete och vid ålderdom. Ett som bygger på principen om inkomstbortfall vid sjukdom och arbetslöshet. För det tredje, ett utbildningssystem som är tillgängligt för alla oberoende av de egna eller föräldrarnas ekonomiska resurser. Det ger frihet och goda möjligheter för var och en att välja utifrån intresse och fallenhet. Alla dessa lösningar beskrivs ofta i termer av rättvisa och jämlikhet mellan olika grupper. Nog så sant och betydelsefullt. Men av större och avgörande betydelse är att de alla påverkar maktförhållandet i samhällets grundläggande motsättning mellan arbete och kapital. Våra bästa jag. Det finns flera sätt att tänka kring relationen mellan medborgare och stat. En del vill betona statens skyldigheter för individen. Andra vill betona individens rättigheter i förhållande till staten. Ett för samhällsuppdraget fruktbart sätt att tänka om relationen mellan stat och individ handlar om våra bästa jag. Om statens mål är att tillhandahålla de förutsättningar och villkor under vilka medborgarna kan förverkliga sitt bästa jag, tydliggörs även samspelet mellan medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Rättigheter i förhållande till staten handlar om de villkor som måste skapas för att människor ska kunna sträva mot att vara våra bästa jag. Sjukvård, skola och välfärd lägger grunden. Utan grundtrygghet hindras vår strävan. Statens intresseområden omfattar även anställningstrygghet, arbetstid, medbestämmande och andra samhällsområden där våra liv utspelar sig. Medborgarnas skyldighet är att ständigt söka, att utveckla och att vara sitt bästa jag. Att sträva mot att förverkliga sin egen potential. Den bästa versionen av sig själv. Enskilda kan ställa krav på staten att tillhandahålla de nödvändiga förutsättningarna för att kunna utvecklas. Marknadsliberaler tänker annorlunda om relationen mellan medborgare och stat. Samhällets mål är att hålla staten borta. Var och en ska sköta sig själv. Marknadsliberaler brukar anföra att målet med staten är en nattväktarstat, där skyldigheter och rättigheter ska hållas till ett minimum och där äganderätten görs till huvudsaken. I samhällsuppdraget, där ett bästa jag görs till politiskt mål, kan det gemensamma intresseområden vidgas till andra frågor än lag och ordning. Det gör det enklare att bemöta marknadsliberaler, men också att argumentera kring jämlikhet. Människor föds med olika livsförutsättningar. Några av oss kommer att behöva mer stöd och hjälp av staten. Andra kommer att behöva mindre. Samhällsvärnen ska stödja alla utifrån de behov man har. Medborgarna och statens ömsesidiga engagemang i varandra har inte något givet slut. Statens och medborgarnas engagemang slutar inte med skolgången. Arbetsliv och livet som helhet blir en gemensam angelägenhet. Samhällsuppdraget är ett livslångt engagemang.